Som en upptakt till årets SI Summit så har Malmö universitet genomfört två sektorsövergripande samverkansutmaningar. Och fokuset har varit att trycktesta hur vi på bästa sätt tar forskning vidare ut i samhället. Och de här två samverkansutmaningarna behandlade frågor kring jämlik hälsa och bostadens betydelse för jämlika levnadsvillkor. Och för forskningen så står Margareta Remgård och Martin Grander, båda framstående forskare vid Malmö universitet, och ni kommer strax få möta dem. Och det vi vill ge er svar på i den här sessionen är: hur fungerar en sån här process som metod och som verktyg? Vad ger den för resultat? Hur driver den på förändring? Och vad kan vi vänta oss framåt? Och vi vill väldigt gärna att ni också ger inspel, feedback och ställer frågor. Och till det så kommer vi att använda chatten. Och då frågar jag er, bara så att vi får igång chatten. Kan inte ni skriva, ni som lyssnar nu, vad jobbar ni med för område? Och sen får ni gärna lägga till, för att vi ska få en liten bild av var sitter vår publik någonstans nu när vi sänder helt digitalt. Vad har ni för utsikt? Sitter ni med två kattungar runt er? Tittar ni ut över en liten sjö? Eller är ni förpassade till källarrummet för att partnern har tagit bästa platsen i köket? Så att använd gärna chatten och skriv vad jobbar ni med för område och vad har ni för utsikt just nu? Ja, du kan väl bara skriva i chatten att ljudet hörs, för att jag ser att det är någon som frågar om ljudet. Bra, tack. Då börjar vi med att träffa forskarna. Jag säger först välkommen till Margareta Remgård. Du är docent i vårdvetenskap, doktor i kulturgeografi med inriktning på hälsa, och du har bland annat utarbetat arbetsmodeller för tvärvetenskapliga hälsofrämjande innovationer också för integration i urbana bostadsmiljöer. Välkommen till det här seminariet, Margareta. Du är ju huvudpersonen, kan man säga.
Tack ska du ha.
Och vi ska prata mer om din forskning. Hur beskriver du ditt aktuella forskningsområde?
Ja, mitt forskningsområde i det här sammanhanget, det handlar ju om att vi behöver få en jämlikare hälsa i befolkningen, i samhället. Och att förebygga hälsa genom det som kallas hälsopromotion. Som alltså handlar om att man tillsammans med människor skapar bättre förutsättningar för hälsa och bygger på det som redan är bra. Och bygger vidare på det, kan man säga. Och jag jobbar direkt med befolkningen och med samhällsaktörer ute i samhället. Och i det här fallet då i bostadsområdena utanför centrum. Det som har kallats socialt utsatta områden då, när det har definierats.
Mm. Och du möter personer som kanske inte har varit i kontakt med någon sorts hälsofrämjande insatser innan, så att det är också ett pionjärarbete du gör på många sätt. Vad hade du för förväntningar på det här som kallas för samverkansutmaning? Vad var det du hoppades få ut för dig som forskare och för forskningen?
Nej, men jag ville ju försöka hitta metoder där vi kan stödja tillsammans med många andra parter i samhället just att förbättra hälsan hos befolkningen och nå ut till olika befolkningsgrupper och få dem med oss i det här arbetet. För det måste vi. Alltså, jämlik hälsa handlar om väldigt mycket i samhället. Det handlar om naturligtvis hälsa, men det handlar faktiskt också om hur vi som samhälle utvecklas framöver. Och bland annat har OECD till exempel sagt att ska vi ha en bra tillväxt i Sverige, då får vi göra någonting åt det här. Annars får vi problem.
Jag upptäckte ett intressant uttryck här bland våra deltagare som lyssnar. Tom Englén, han säger att han jobbar med att utveckla rörelserika samhällen. Det tycker jag var ett fint uttryck. Ja. Kanske är någon du vet vem det är.
Mm. Nej, jag vet inte vem det är, men det låter väldigt spännande. Det är väldigt nära det vi håller på med faktiskt. Mm. som ni kommer publiken, att
se. Ja, och i publiken har vi också Elinor Portison som jobbar med arkitektur och designpedagogik med fokus på hälsofrämjande miljöer och för framförallt kreativ aktivitet för barn och unga. En jättebra publik. Vi kommer att ha utrymme för frågor. Ni kan börja skriva om ni har specifika frågor i chatten. Men Margareta, vad var det för utmaning som du hade med din forskning som du hoppades få hjälp med? Hur lät så att säga din utmaningsfråga?
Ja, det var ju helt enkelt att skapa ett jämlikare hälsa. Det är det långsiktiga målet. Och då måste vi jobba på olika sätt med olika befolkningsgrupper. Och det här projektet har ju fått stöd ifrån utmaningsdriven innovation på Vinnova. För att bygga upp en plattform, just en sån här hälsofrämjande plattform i samverkan med många aktörer. Där bland annat staden har varit väldigt central. Och idén var också att det måste vara så att vi samarbetar från många olika sektorer i samhället för att stödja människor med detta. Det här är inte någon fråga för enbart hälso- och sjukvården, utan det är alla samhällssektorer, också den idéburna sektorn till exempel. Och det är också viktigt att medborgarna själva deltar i det här uppbyggnadsarbetet och att deras röst ska vara lika mycket värd som alla andras. Så det var en stor utmaning. Jag har ju skapat olika hälsofrämjande labb. De leds av en hälsofrämjare som bor i området och som verkar där. Den handlar mycket om fysisk aktivitet och det är en lite speciell... ett speciellt sätt att arbeta med jämlikheter och han heter Oskar, han som leder det här tillsammans med medborgarna.
Kan du berätta lite mer, Margareta, om hur nya former av samverkan skulle kunna hjälpa dig i din forskning så att vi förstår rollen som det här projektet också har för dig?
Ja, alltså det här är uppbyggt på en samverkansform där aktörerna ska stödja befolkningen själva som jobbar tillsammans med den här hälsofrämjande funktionen för att bygga upp. Det här var bara en fysisk aktivitet. Det finns 6 sådana här olika verksamheter, ett brett område. Och det som är ju då att de ska ta över det här mer och mer. Så när projektet då är avslutat så är det ju tänkt att medborgarna i det här området ska tillsammans då ta över mer och mer av ansvaret. Det ska vara drivet av dem själva. Medan vi då är ett stöd i det arbetet framöver. Och det som händer just nu det är att man har bildat en egen förening för det. Och fortsätter det arbetet framåt. Så projektet som sådant har varit en start för den processen kan vi säga.
Ja, och vi kommer att lyssna på Martin Grander och så hans projekt. Och sen kommer vi få höra mer om själva metoden. Och sen återvänder vi till dig Margareta och till Martin för att höra mer om vad som har varit värdefullt och vad också resultatet och effekterna har varit för er. Och ni får gärna prata med eller ställa frågor till oss i chatten. Om det är någonting ni vill veta mer om kring själva projekten så ställer jag dem till Martin och till Margareta. Just nu ser jag inte att det är några frågor utan det finns väldigt många bra exempel på olika typer av projekt och initiativ. Det är en bra publik som vi har och fortsätt att berätta vad ni jobbar med. Det här är ju också vårt snack vid kaffet, de här chattdialogerna eftersom vi inte träffas fysiskt. Tack Margareta. Håll kvar i sessionen så ska jag välkomna Martin Grander, fildoktor i urbana studier och forskare också vid Malmö universitet. Och du är föreståndare för den tvärvetenskapliga forskningsmiljön studier i boende och välfärd. Och ditt forskningsprojekt har kallas Barns bostad först. Hej Martin.
Hej, hej.
Hur beskriver du ditt aktuella forskningsområde?
Ja, min forskning knyter an till frågan om boendet och bostadens roll och funktion i samhället i stort kan man säga. Och jag kopplar ju, precis som Margareta här berättade om, mycket om min forskning kring begreppet jämlikhet. Och jag tänker att frågan om hur vi bor och var vi bor och om vi bor överhuvudtaget får ju också konsekvenser då för ett jämlikt samhälle. Det har vi sett, forskning pekar väldigt tydligt på att hur vi bor och var vi bor så får konsekvenser för exempelvis tillgång till arbete, tillgång till utbildning och inte minst jämlik hälsa då, som Margareta berättade här också om. Så jag tycker det är väldigt viktigt att vi förstår och diskuterar bostaden och boendets funktion i samhället och kanske framförallt i välfärdsstaten på något sätt. Va? Mm. Så det är lite grann vad jag forskar om rent generellt då.
Och ett område som jag antar blir allt viktigare med ökade klyftor i samhället. Vad är det för utmaning som du hade som du, med själva forskningen som du hoppades få hjälp med i den här samverkansutmaningen som vi fokuserar på idag?
Mm. Man kan ju säga liksom, det är väldigt tydligt både i forskning och i praktik att det finns idag vissa grupper som allt oftare faller utanför bostadsförsörjningen i våra kommuner. Och där är en av de här grupperna som jag har identifierat barnfamiljer och framförallt kanske ensamstående föräldrar med barn. Så det är en särskild grupp som jag har följt länge i min forskning och som vi också ser många av aktörerna i offentlig sektor och civilsamhället flagga för att det här är någonting som vi måste ta itu med. Så utifrån den idén att vi skulle göra någonting här så samverkade vi på universitetet och jag tillsammans med andra aktörer, AFRI, Rädda Barnen och Stadsmissionen kring frågan om hur man kan hitta en ny modell för att motverka hemlöshet bland barnfamiljer. Mm. Och det var där vi skickade barns bostad först och det bestod egentligen av ett antal olika kunskapslabb med olika aktörer. För att egentligen lösa den här samhällsutmaningen som vi ser som ganska komplex då, just med boende som en del av välfärdsstaten. För boendet är ju, som vi ofta ser, man pratar mycket om rätten till bostad, att alla ska kunna ha ett regelt hem och så vidare. Samtidigt vet vi att boendet är någonting som är en vara på en marknad parallellt med detta. Så det här är en väldigt komplex samhällsutmaning som kräver flera olika aktörer. Så därför vill vi samla de här olika aktörerna i de här labben. Och nu i den här samhällsutmaningen då, så vill vi komma vidare ett steg med detta, kan man säga.
Vad är ett kunskapslabb, Martin? Hur sätter du upp ett sånt?
Ja, ett kunskapslabb är egentligen en neutral plattform där vi samlar de aktörer som vi tror har kunskap och är intresserade av den här frågan, i det här fallet barns hemlöshet. Och på lika villkor diskuterar utmaningarna, potentiella lösningar och fallgropar och möjliga vägar framåt. Så det här är på något sätt, liksom, vi pratar ofta om kunskapsallianser idag. Så det här är en specifik kunskapsallians, kan man säga.
Mm. Men processen som du har varit med i, som samverkansutmaningen så att säga har handlat om. Hade du någon specifik förväntan på den? Där du inte själv så att säga i egenskap av forskare med ändå det stora nätverk och det arbetssätt du har, som du inte kunde lösa. Var det någonting här som du kan peka på ännu mer liksom konkret, att det här är verkligen en möjlighet att låsa upp någonting som jag inte har kommit åt innan?
Mm. Jo, men absolut. Ofta när vi diskuterar de här frågorna om hemlöshet och bostadssituationen så är det ju, vi samlar ofta en viss typ av aktörer kring de här frågorna. Och det som vi saknade i de här ursprungliga kunskapslappen var mycket frågan om så här, hur ska en sån här ny modell kunna praktiseras och framförallt finansieras så att säga. Så det som förhoppningen handlade mycket om här i den här utmaningen, samverkansutmaningen, var att få in ytterligare aktörer som har ytterligare perspektiv på frågan och kanske kan bidra med en tanke om finansiering. Vi vet ju att alla är ju betjänta av en socialt hållbar bostadsförsörjning. Ja, vi pratar mycket om, Margareta nämnde här om tillväxt exempelvis. Alla företag behöver ju se till så att vi har en fungerande bostadsförsörjning så att deras anställda kan bo någonstans. Och offentlig sektor och civilsamhället, alla är intresserade och betjänta av att vi har en fungerande försörjning. Så att här tänker jag, här kan man få in ytterligare perspektiv och kanske hitta nya finansieringslösningar som är då innovativa egentligen.
Mm. I publiken finns Lars Uland Kobro från Norge. Han säger att bostadspolitiken är krävande också i Norge. Och vi har försökt med ett samskapande co-creation-projekt med 5 familjer i Norge med intressant resultat, och lämnar en länk. Så att vi kommer också att Vi kommer inte stänga av chatten direkt, utan ni som vill läsa när vi är klara, som vill lyssna och läsa sen, ni kan också scrolla i chatten sen. Jag skulle vilja be er deltagare att gå till chatten och skriva, vad är ni speciellt nyfikna på vad det gäller den här processen, den här samverkansutmaningen, så att vi säkerställer att ni får svar på era frågor. För tack Martin, nu jag ska prata vidare med Hanna Eklöf alldeles strax, som också kommer berätta i detalj hur processen har gått till. Men om ni vill skriva i chatten vad det är som ni specifikt är nyfikna på, så att jag inte missar någonting av det, så får ni gärna göra det nu. Det här projektet och lite mer om finansieringen bara, är en del av ASIF, Allians för social innovation och förändring. Det är ett tvåårigt projekt på Malmö universitet, och det är två projektpartner. Det är nätverket Idéburen sektor och i Skåne och Prosper. Och det har sin hemmavist på Malmö universitet innovation. Det är den här nya innovationsenheten på Malmö universitet. Och det är en del av det pågående arbetet kring forskningsbaserad social innovation. Och det har sin ursprung i regeringens strategi från 2018 att främja social innovation, socialt företagande och socialt entreprenörskap i Sverige. Det som vi hörde i plenary session tidigare, det som är som har stötts av Vinnova. Och hela grunden är ju insikten om att den svenska välfärdsmodellen kan och ska utvecklas med social innovation och nya arbetssätt för att möta nya samhällsutmaningar. Och fokuset är också hur vi kan inom akademin konkretisera hur forskningsbaserade lösningar ska få större spridning i samhället, komma fler till nytta, användas mer, finnas med i fler processer. Och det är också fokus på liksom mönsterbrytande arbetssätt och förhållningssätt. Och därför så är det också så spännande att idag bara fokusera just på arbetssätt. Så jag ska nu säga välkommen till Hanna Eklöf, som är projektledare för social innovation på universitetet. Och du är med idag för att sätta så att säga processen i ett sammanhang. Är du med oss, Hanna?
Jag är med. Jag hoppas ni hör
mig. Hej. Vad är bakgrunden till att Malmö vill pröva det här arbetssättet som ni kallar för samverkansutmaning?
Ja, alltså det som vi då kallar för samverkansutmaning, jag ska ju säga också att det är det vi har döpt det till, för att vi ville prova en metod och ett arbetssätt. Men det har ju egentligen, ursprungligen så kommer det ju från det faktum att Malmö universitet och akademin har ju ett uppdrag att nyttiggöra forskning, att få forskning ut i samhället, att vi stöttar forskarna i det. Så det är grundpelaren, kan man säga. Och sen så har ju då själva samverkansutmaningen har kommit mer ur ASIF eller ASIF-projektet som du precis gick igenom lite, som jag har projektlett vid Malmö universitet. Därför att en av huvuduppgifterna för det projektet just var ju att testa, att ge utrymme till att testa arbetssätt och metoder för att stötta den här typen av forskning som Martin och Margareta pratar om. Alltså forskning som verkligen har fokus på att hitta nya lösningar och innovationer kring samhällsutmaningar och samhällsproblem som vi har. Och grunden till det här är ju väl också att det finns en ökad medvetenhet om att den här typen av forskning är lite speciell i att den kräver en annan typ av stöd än man kanske ger annan typ av innovation som kommer från akademin.
Och varför är det så, Hanna?
Jag tror att det är för att det finns ju, vad gäller innovationsstöd och sådär, så finns det ju processer, och det är inte det att den är perfekt utan man går ju fram och tillbaka i den. Men jag tror att det kan handla om just det som både Martin och Margareta har berört, att det finns ju andra aktörer som vi kanske inte traditionellt når, inte riktigt har med i diskussionerna. Så att det, och det är också det där att varje sånt här forskningsprojekt verkligen snitslar sin egen bana. Den har sin egen väg och då måste stödet se annorlunda ut. Så bakgrunden är ju att vi ville förstå mer om hur stödet kan och bör se ut för den här forskningen.
Mm. Hur växte samverkansutmaningen fram?
Ja, den har ju också haft sin egen intressanta bana, hur den utformades. För det var väl tidigt 2020, jag tänker januari, februari, så började vi bli mer konkreta i vilka forskare kanske som var intresserade av att vara med. Men det här året har ju i sig varit liksom en utmaning av enorma proportioner. Så att vi har ju fått naturligtvis helt digitaliserade. Men jag tror också att det har... Pandemin och krisen som vi befinner oss i, den har ju liksom verkligen satt en riktig strålkastare på det här med utsatthet. Och mycket av det som Martin och Margaretas forskning också pekar på, alltså det här med hälsa och hur jämlikt det är, liksom tillgången till det och en bostad. Om man är trångbodd nu, liksom, hur isolerar man sig då? Liksom, hur ska man då inte smitta andra och liksom hela den här diskussionen? Så att, ja, det har ju också verkligen lyft då hur viktig forskningen är. Och det kan låta uppenbart, men också hur viktigt det är med samverkan. Vi pratar väldigt mycket om det, men jag tror att den här krisen belyser det på ett sätt som verkligen då gav oss en skjuts i det vi vill göra med de här samverkansutmaningarna. Att verkligen titta på hur samverkar vi, konkretisera det.
När jag förberedde mig för att vara moderator så har jag haft som en ordlista för att navigera rätt och liksom verkligen försöka förstå vad är det vi ska titta närmare på. Vad betyder, Hanna, en utmaningsbaserad och sektorsöverskridande process? Kan du förklara och reda ut begreppet?
Det är bra frågor. Bra fråga. Jag vill bara börja med att säga, liksom, bara för att sätta lite sådär, så att ni förstår hur samverkansutmaningarna har sett ut rent praktiskt. Då har det bestått av 2 workshops var, helt digitala. De har varit sammanlagt på 6 timmar. Och de här begreppen som du precis nämner nu, med utmaningsbaserat och sektorsöverskridande, har varit som 2 principer, kan man säga. Så när vi pratar om utmaningsbaserat i det här sammanhanget så pratar vi liksom om det där som du också berörde lite med både Margareta och Martin, att man försöker att fokusera in på i forskningen, var är den nu? Vad finns det för utmaning? Kan man koka ner det till en frågeställning så att man verkligen försöker att förstå problemet? Så det är liksom det där sättet att ta sig an, att vrida och vända på någonting. Det är det som vi menar med utmaningsbaserat i. Och det är många som jobbar på det sättet. Så att det är liksom bara att använda det på ett sätt här som vi tror kan vara hjälpsamt. Och sektorsöverskridande är helt enkelt att det verkligen har funnits det här inbyggda naturliga fokuset hela tiden när vi har planerat de här processerna. Att här ska vi ha in aktörer helst från alla samhällssektorer. Så då är ju, vi är ju akademin då, och vi vill ha in offentlig sektor, vi vill ha in idéburen, civilsamhälle, vi vill ha in privat och vi vill ha in medborgare. Så det är liksom just det där värdet i olika ingångar har varit ett stort fokus för oss, att vi vill utforska det och konkretisera hur det kan bli när man bjuder in lite öppnare.
Och vad har du sett, varför kan det vara en bra metod för att nyttiggöra forskning? Vad har ni sett hittills?
Ja, det är ju en ganska färsk erfarenhet. Vi avslutade de här för mindre än en vecka sedan faktiskt. Men jag tänker lite sådär, spontana reflektioner är väl att det är en intressant metod för att akademin här och stödet då till forskning kan ju verkligen vara en neutral part. Att vi går in och vi stöttar och vi faciliterar de här processerna. Men det är verkligen så att de som är deltagare, alla har liksom samma vikt och värde. Och forskarna är med, men har verkligen, både Martin och Margareta har ju tagit liksom lite av en observatörsroll. Man finns med, man kan svara på frågor, men man vill verkligen höra vad som händer när andra får prata om den utmaningen som man har specificerat. Och också att det är behovsstyrt, att vi verkligen provar någonting där vi då som ska ge det här stödet försöker att verkligen följa det viktigaste är ju forskningen står i centrum. Forskningens behov står i centrum, för vi vill uppnå maximal samhällsnytta. Så det är också intressant, vad händer när vi då ska försöka hitta någon slags struktur i det stödet som vi ger? Och ja, det är det där att vi liksom testar och vi provar och vi lär oss, och vi blir utmanade själva av metoden som vi använder. Mm. Det är spännande.
Och har ni sett någonting hur den kan driva på social innovation? Är det en extra bra metod för det?
Jag tror att det är som sagt ganska tidigt liksom i vår utvärdering eller vad vi förstår om det här. Men spontant tänker jag på att den driver på förändring. Dels liksom mer internt kanske på Malmö universitet, att vi verkligen börjar prata och konkretisera och det här, hur ger vi det här stödet? Hur kan det se ut? Som sagt, kan vi få det här till någon slags sammanhängande process eller struktur? Och externt så är det ju att metoden verkligen uppmanar oss att gå ut och försöka liksom hova in, att få dem som inte nödvändigtvis är med i de här diskussionerna, aktörer som vi inte riktigt har på våra radar. Och det är jättespännande och en utmaning i sig, liksom, att det är det här att öppna upp och tänka mer banbrytande, mönsterbrytande.
Sadi Altundal, hon säger, vad innebär forskningsbehov i centrum? Kan du bara en gång till konkretisera det?
Absolut. Så i det här sammanhanget så handlar det om att vi har haft diskussioner med Martin och Margareta om dels deras forskning, men just det där forskningen just nu, så lite som det som Martin sa, att de har haft olika labb, de har kommit till en viss punkt, de har haft en viss forskningsfinansiering, men så befann de sig då, när vi hade de här diskussionerna, vid den här liksom lite av ett vägskäl, att men nu behöver vi förstå mycket mer konkret om vilka aktörer kan vara med och realisera det här. Så det är det jag menar med att forskningens behov står i centrum, för det handlar också om att vi pratade om det här, som jag sa, i januari, februari, och det har ju ändrat sig. Så det som vi faktiskt pratade om under samverkansutmaningarna var ju inte exakt samma som 6 månader tidigare. Mm. Så det är det jag menar med det.
Gabriella Olofsson, hon frågade så här, hur försäkrar sig om att det finns ett lärande som baseras på lika villkor i diskussionen? För att den levda erfarenheten får sällan samma utrymme som den teoribaserade akademiska kunskapen. Och hon tackar särskilt för att du kommenterar det här, och sen säger hon, nu har jag fått svar på min fråga. Så att, det är ju en jätteviktig poäng, och det är ju egentligen det som står i fokus för den här metoden. Tack Hanna. Jag ska bjuda in Jenny Levhag som är projektledare och Helena Ondru som är processutvecklare på Malmö universitet innovation. Och ni är experter på den här metoden, så vi ska prata ännu mer om själva metoden. Har vi med både Jenny och Helena? Ja, det har vi. Välkomna.
Tack.
Helena, vilken metod har ni använt? Beskriv den mera.
Ja, men vi tog avstamp i designmetodik och i vad som kallas design thinking. Och det innebär att man fokuserar på att omdefiniera problemet och att förstå behovet för att sedan försöka utveckla nytänkande lösningar. Mycket genom att utgå från olika perspektiv. Och under de här workshop-tillfällena så arbetar vi mer konkret med metoder för problemförståelse, idégenerering och utvärdering. Och vad alla de här metoderna har gemensamt är att de syftar att se saker just från olika perspektiv. Till exempel att förstå vad behovet är, såklart, men också varför behovet uppstår, när och var det uppstår och vem det är som har behovet, och också vem som skulle beröras av en eventuell lösning. Mm. Så man gräver alltså lite djupare.
Det är ett väldigt användarorienterat arbetssätt, där användaren står väldigt mycket i fokus.
Ja. Mm. Och sen så har vi också försökt att få in att när vi har de här typen av tillfällena, att de som är deltagare någonstans känner att det är en bra och trygg stämning, så att man verkligen vågar ställa frågor och bidra med sina tankar och också våga vända och vrida på saker och komma med kreativa idéer. Så det har vi sett till att vi har kunnat lägga tid på, och det har varit en viktig förutsättning. När man sen har fått den här problemförståelsen tillsammans, en samsyn, så går man in och fokuserar lite på att få förutsättning, allt komma med förutsättningslösa lösningar, det vill säga öppna upp. Och här tog vi också ut på gångspunkt från olika perspektiv för att tänka i nya banor. Och till exempel så jobbade vi med att tänka värsta möjliga lösningen för att sen vända på det och hitta bästa möjliga lösningen. Eller att titta på hur Pippi Långstrump hade löst det. Och det som är viktigt i sån här situation, det är ju någonstans att man inte värderar lösningsförslaget direkt, utan att man väntar med att diskutera om det är en bra eller dålig lösning till senare. Och den värderingen kom sen i slutet. Och då utvärderade vi idéerna utifrån olika värden som vi sett vid behovsarbetet, till exempel om idén är en långsiktig eller kortsiktig lösning, eller om den är resurskrävande och så vidare.
Mm.
Och det sista som vi gjorde sen var att försöka samla de här lösningsförslagen och att omvandla dem till konkreta steg för att projektet skulle kunna ta sig vidare.
Ja, och Jenny, den här, jag skulle vilja fråga dig så här, det här är ju ganska heterogena grupper, Vad blir det för skillnad när man använder den här typen av metod? Varför kan den vara värdefull just när man har heterogena grupper?
Jag skulle säga att precis som Helena säger, så bygger ju den här metoden som vi använder väldigt mycket på ett intresse för att utveckla en förståelse för de människor som berörs av själva problemet. Och metoden ger oss verktyg då för att observera och utveckla och en utvecklad empati för behovsägarna. Och precis den metoden måste vi också någonstans använda på deltagarna i processen. Och i en homogen grupp så kan det ju vara lite enklare, för att om vi då utgår från en homogen grupp utifrån att man kanske går in med samma förförståelse och förkunskap inför problemet, kan det ju vara lite enklare att planera en sån workshop lik dessa då, för att man har lite mer koll på behoven och det är lättare att följa planeringen sen. Medan man då är mer heterogena grupper som de vi arbetade med nu här under samverkansutmaningen, där människor kom in från olika sektorer med olika förkunskap och i många fall också väldigt olika målbilder. Där var det väldigt svårt att planera och man var tvungen att vara väldigt flexibel under själva workshopen och ändra i det upplägg man redan hade gjort och följa de behoven som hela tiden dök upp under själva workshopen.
Vilken ingrediens är allra viktigast för att lyckas, skulle du säga?
Jag skulle nog säga tid är det vi har kommit fram till nu efter en kort utvärdering. Att mer tid krävs när man har lite mer heterogena grupper. För det krävs mer tid, dels för oss då som ska processleda, att sätta oss in i de behov som finns och de förutsättningar. Men det krävs också mer tid för deltagarna. För de måste också ha mer tid till att skapa en samsyn i gruppen och förståelse kring de olika perspektiven som kommer in.
Ja. Men kan du se att den låter er vara mer innovativa? Är det en process som hjälper oss att säga att inte ta något för givet?
Ja, men det skulle jag säga, för det är ju en metod som liksom just bygger på att inte ta något för givet och att, liksom, att vi lyfter blicken från problemet och istället tittar på behoven. Och det blir ju ännu fler möjligheter, för behoven är ju fler, så att det blir fler möjligheter och då blir det ju också, kan det ju generera ännu fler nytänkande lösningar. Men också det som Helena säger här med att man inte ska värdera, vilket ju är liksom en naturlig del av människan, att värdera det vi säger och gör. Men att just försöka släppa det filtret skulle jag säga är väldigt bidragande till liksom att skapa mer innovativa lösningar.
Det hade varit roligt att titta in i någon av de här workshopens. Helena, Fanny Lundqvist skulle vilja att du bara förtydligade det här med hur hade Pippi Långstrump löst det? Vad är det för typ av övning?
Ja, men det handlar ju just om att när man skapar idéer någonstans pressa fram och inte bara tänka det som kommer upp först, utan att man någonstans funderar på och tittar på andras perspektiv. Till exempel så vet vi att Pippi är ganska enorm, alltså gränslös och gör saker på nya sätt. Och det kan då hjälpa oss att också tänka på lösningar som alltså hitta lösningar som hon inspirerar till, så att säga.
Så ni säger till deltagarna, om Pippi Långstrump hade löst det, hur hade hon gjort det då? Ebba Almqvist undrar, går det att hitta någonting skriftligt om den här metoden? Jag menar, design thinking och designprocesser finns det ju mycket att läsa om. Men har ni dokumenterat er metod någonstans?
Inte än. Nej. Vi får se, det kanske kommer.
Ja.
Nej, jag skulle säga att det är ju en metod under utveckling. Som vi håller på med nu, precis som Hanna säger. Att vi håller på att utveckla vårt stöd i de här frågorna. Och förhoppningsvis kommer vi fram till en metod som vi sen kan ha ner skriftligt och dela.
Men jag som jobbar mycket med design thinking också kan bara googla och hitta en metod som beskrivs på svenska eller på engelska om ni vill det. Det finns många, och det finns många ganska kortfattade bra metoder. För det sköna med den är att den är ganska hårt strukturerad, så det går att hålla sig i metoden. Och sen undrade någon också, hur går det att liksom ta det vidare efter 3 träffar? Eller blir det väldigt mycket en metod som funkar i ett rum där vi liksom har satt upp en skylt, här pågår workshop?
Nej, det är ju, tanken är ju att det ska gå att ta vidare. Det är ju, alltså, eftersom vårt arbete har handlat om att ge någon typ av stödstruktur, så är ju frågan när man så att säga släpper stödet. Men en utvecklingsprocess som den här går ju definitivt att ta vidare. Det är ju egentligen bara att göra samma sak om och om igen tills man känner att man har hamnat någonstans där man vill vara.
Tack Helena Ondrus och Jenny Levhag. Jag ska bjuda in igen Margareta och Martin, och jag vill gärna se att jag har er båda med. Vi tar båda forskarna med i bild. Tack. Vi ska prata mer om metoden och hur ni upplevde den här utmaningsbaserade metoden. Och så ska jag ta alla era frågor som har kommit från publiken. Men Margareta, kort, om du skulle på en skala 1-5 gradera, hur värdefull har metoden varit för dig och din forskning?
Ja, det är en svår fråga att svara på. Det beror lite grann på kanske, men någonstans i mitten där.
Ja, vad är det som har varit mest värdefullt tycker du?
Ja, alltså nu är det ju också så att jag jobbar med deltagarbaserade metoder internationellt. Så jag kan ju en hel del om hur det fungerar. Och det som var värdefullt för mig, det var att samla de människor som var engagerade i det här och i fortsättningen, eftersom det pågår en process där, som jag sa, där det här ska tas över nu av medborgarna, de ska driva det här själva med stöd av aktörerna, och då behöver vi samtala och ha en dialog om hur det ska gå till, och den behöver vara strukturerad. Och kanske också att det var bra att det var någon utifrån som processade den. Och vi ville ju också ha in andra röster, precis som Martin sa, som kunde stödja det här arbetet.
Martin, vad skulle du säga var mest värdefullt för dig?
Ja, det var ganska mycket som var värdefullt i det här, kan jag tycka. Men det som var mest värdefullt var nog att själva metoden i sig är ju ganska annorlunda mot hur vi brukar jobba i akademin. Vi kan ju vara lite träiga så här. Och sen hade vi i vår kunskapslab där vi hade fler aktörer än oss på akademin med. Men jag tycker att här fanns det flera interaktiva moment i den här utmaningen som var också lite mer lekfulla än vad jag är van vid. Så jag tyckte det gav faktiskt väldigt mycket, måste jag säga.
Vad tyckte du? Nu tar så här, jag går in i chatten, för det finns specifika frågor till er som jag inte vill missa. Börja med Martin. Då undrar någon, hur, det är Celia Bolte som frågar, hur har du Martin valt ut samarbetsaktörerna? Du nämnde Afri och Rädda Barnen.
Just det. Ja, det var inte jag som valde ut de här, utan det började egentligen med att AFRID, dåvarande ÅF, min kollega Hanna där, och jag satt oss och spånade kring vad vi skulle kunna samverka kring mellan akademi och näringsliv.
Mm. Och så kom fram till den här frågan. Teknisk konsult, gamla ÅF.
Ja, precis. Mm. Precis. Men arbetar också med stora samhällsutmaningar och bredare frågor också. Så att, och då landade vi att vi skulle vilja göra någonting kring frågan om just hemlöshet bland barn och barnfamiljer, och tyckte att det var en samhällsfråga som vi tyckte var både viktig och väldigt komplex. Och därför kunde vi sen gå vidare med att identifiera nyckelaktörer här, och då såg vi att Rädda Barn har jobbat mycket med frågan om barns hemlöshet, och Stadsmissionen förstås arbetar ju väldigt fokuserat på hemlöshetsfrågan. Så det här blev en basgrupp för att jobba i de här fyra kunskapslappen vi hade då. Och sen i nästa steg i kunskapslappen så bjöd vi in andra aktörer då som ville ha med i labben för att få upp alla perspektiv på bordet så att säga. Och då hade vi offentlig sektor, vi hade idéburen sektor och näringsliv, och vi hade bostadsföretag inte minst.
Mm. Det finns också en fråga från Julia Tengblad Söder. Jag uppfattar den så här, att hur samverkar man med barn och unga? Det är jag nyfiken på, då jag jobbar med det gällande forskning och grundskola och samverkan. Alltså, hur jobbar man med och mot barn?
Ja, Margareta kanske vill svara på det. Ja. Vi arbetade faktiskt inte direkt mot barn och unga i vårt projekt, utan vi hade ju då samhällsaktörer som i sin tur arbetade med barn och unga och barnfamiljer. Så Margareta kanske kan ta
det målen. Det är inget problem att jobba med barn och unga, utan det gör man ju då på samma sätt. Alltså, det finns olika metoder för hur man samarbetar med barn för att göra deras röster hörda och för att de själva ska få vara med i det här. Det vi gjorde var att en av våra hälsofrämjare, Minna, jobbade med barnen i skolan. Och frågeställningen var där att de ville titta på trygghet och otrygghet i området. Och då gick de själva ut och fotograferade. De gjorde det här och på skolan. Man jobbade med fokusgrupper och de fick själva vara med och forska. Det är det jag säger. Mm. Och ta fram det här. Och då presenteras det ett resultat som hade blivit lite annorlunda, tror jag, om det är någon av oss forskare som hade gjort det här. Utan det gjordes tillsammans med barnen. Och de barnen träffade också stadsplanerare och politiker efter det. Och bostadsföretag och så. Så det är ett annat sätt att arbeta där man också får en demokratisk process.
Sen kommer en fråga från Charlotte Ahlgren Moritz. Är det någonting som ni blev överraskade av i den här samverkansmodellen, positivt eller negativt?
Ja, jag blev väl överraskad över, ja, det som är kul med den här typen av utmaningar när man tar in andra aktörer, det är ju att man kommer bort från sitt eget tänkande. Och jag blev överraskad av hur mycket vilja och idéer det finns hos alla människor egentligen. Och jag kan själv känna mig begränsad i mitt eget tänkande. Så det kände jag. Jag blev överraskad över den inspiration och den kraft som finns hos många som var med.
Det är ju helt fantastiskt. Du är jättestort.
Mm. Kul.
Margareta, vad blev du överraskad av?
Nej, jag håller nog med. Alltså, nu vet jag att jag har massor med engagerade människor som är helt fantastiska runt omkring mig när vi jobbar ihop. Men jag tycker ändå att deras engagemang i det här och viljan är helt fantastisk att uppleva. Eftersom i den här processen så hade jag en roll som var att jag var lite objektivt inte inne i dialogerna. Utan lyssnade mera. Så att det var ju det som jag upplevde som fantastiskt.
Och då hör ju jag indirekt att metoden kanaliserar det här engagemanget, att den öppnar upp för många fler att få vara engagerade. Och det är ju otroligt värdefullt. Vad tycker ni har varit svårast och hur hanterar ni det för att komma vidare, frågar Lina Palmer.
Mm. Alltså jag tycker ju att det digitala formatet sätter ju gränser, det måste man ju säga ändå. Det är aldrig riktigt samma sak att sitta framför en skärm. Så att det har ju varit...
Det var för att ni har jobbat så under covid.
Ja, men precis. Mm. Va? Det hade vi nog inte gjort annars.
Det är inte metoden måste vara uppsatt på ett digitalt sätt.
Nej, absolut inte. Det tror jag inte. Mm. Det får Jenny och Hanna och Helena svarar på. Men det tror jag absolut inte. Utan, men jag känner att det finns ju såklart en begränsning i detta. Och sen är det förstås så att även ifall det finns massa inspirerande tankar och idéer, så är det ju så att strukturerna vi lever i och samhället sätter ju vissa gränser på vad man kan och inte kan göra. Och det är ju samt som det är den stora fördelen med den här metoden, att allting det här, man bortser från det på ett sätt. Men sen när man väl kommer till kritan, när vi ska gå till nästa steg, så är det, då har vi en viss struktur, vi har en viss lagtext som vi behöver förhålla oss till. Och så. Där är ju, det är svårt liksom att man vill inte lägga locket på eller begränsa samtalet då utifrån de här begränsningar som finns. Men när vi väl kommer till nästa steg, så måste vi ändå ta de här aspekterna i hänseende. Mm.
En kommentar här, Gabriella Olofsson skriver: metoden, eller citerar er här, metoden hjälper oss få syn på andra berättelser om hur det är än de vi själva bär på. Jätteviktigt. Ja, det var roligt.
Jag kan kommentera roligt. Det lite. Alltså, för att vi har ju medborgare från det här området med oss i alla processer, och det har vi haft i det här också. Och vi vill ju från universitetet, så är vi forskare som vill försöka driva forskning tillsammans med medborgare ute i samhället. Och då är det väldigt viktigt att utveckla metoder där de också känner att de är involverade och kan jobba med oss på samma villkor. Så det är någonting nytt, tror jag, i det här sammanhanget.
Mm. Vad hade ni till sist velat utforska ännu mer?
Jag kan väl säga att det hade varit, det finns ju många aktörer som sitter på väldigt mycket pengar i samhället. Och jag skulle vilja utforska ännu mer hur vi kan skapa samhällsvinster genom att fler av de stora finansiella aktörerna faktiskt engagerar sig i de här viktiga frågorna. Det skulle jag vilja utforska ännu mer.
Mm. Och hur man samverkar tidigare i processer kring allt från, antar jag, ditt område, från stadsplanering till liksom, vi kommer till byggande eller ombyggnation och så vidare. Mm. Margareta, finns det någonting du hade velat utforska ännu mer?
Ja, jag håller nog med där. Mm. Alltså de finansiella möjligheterna att stödja sådana här initiativ vidare, att implementeras ordentligt i samhället. Och det kräver resurser om vi ska lösa de här problemen. Och då kräver finansiering och stöd från samhället. Så att ja, jag håller med Martin helt där.
Vad händer nu då? Ni avslutade samverkansutmaningen i fredags förra veckan. Ni skyndar på för att kunna presentera här idag på summiten. Vad händer nu?
Ja, vi hoppas ju kunna ta erfarenheterna vidare nu. Dels från de här fyra kunskapslabben, också från samverkansutmaningen. Vi har ju, man kan se det här som en trestegsraket, eller vad man kallar det för egentligen, va? Och där tycker jag att vi är nu mer rustade för att gå vidare med ansökan och engagera aktörer för att exempelvis hitta en modell för sociala utfallskontrakt eller sociala obligationer för att kunna bygga eller tillhandahålla befintliga bostäder för den här målgruppen. Det är någonting som vi har haft liksom med oss hela tiden. Vi har jobbat både långsiktigt med liksom någon form av positionsförflyttning, att vi måste se liksom den här frågan som att vi måste tänka förbi strukturerna som vi var inne på tidigare. Men också liksom ett kortsiktigt att hitta den här modellen. Och vår ambition var egentligen att vi skulle redan i höstas söka medel från Vinnovas fas 2 utmaningsdriven innovation. Nu la vi det lite grann på vänt. Men jag känner att nu när vi har gjort den här samverkansutmaningen, så har vi fått ytterligare bränsle för sån diskussion och kan gå vidare med antingen ansökan dit, eller att vi hittar intresserade aktörer på annat sätt som kan vara med och engagera sig i den här frågan.
Mm. Det kom en sista fråga här, att vi pratar mycket om de stora nationella drakarna inom civilsamhället, men hur kan lokala aktörer i civilsamhället interagera med akademin ännu mer? Går det att kommentera det?
Ja, kan jag göra. Det gör vi när vi är på plats. Därför att alla jobbar tillsammans ute i de här områdena väldigt mycket, och det är ju där man bygger upp ett nätverk, man bygger upp en sån här governance-struktur helt enkelt, och där ingår också de idéburna organisationerna. Det har vi sett väldigt mycket under covid-19 perioden här, där man stödjer människor ute i området. Så det sker ganska naturligt, men vi måste vara där också. Mm.
Och sen jättebussigt, Ulrika Lundin har skrivit att hon och hennes kollegor har tagit fram en hel del metoder kring det här med perspektiv och perspektivbyten, till exempel en sån övning som Hur skulle Pippi gjort, och har gjort perspektivkort, och länken ligger i chatten för de som vill utforska det. Tack Ulrika för att du delade. Kan inte ni också skriva i chatten vad fick ni för nya insikter om en utmaningsbaserad arbetsmetod efter att ha lyssnat på Margareta och Martin och även på Lina? Så får vi lite feedback kring om ni fick några nya insikter. Stort tack Margareta Remgård och Martin Grander för att ni var med. Jag skulle vilja fråga Hanna Eklöf nu igen, om du är med oss, om slutligen, vad kan vi i publiken ta med oss? Finns det någonting du kan lyfta ytterligare för att vi ska kunna jobba också med samverkansutmaning som metod? Är du där, Hanna?
Yes, jag är här.
Hej. Slutligen, vad vill du lyfta?
Ja, nej, men jag tänker väl att nu har vi jobbat med den här liksom, inom akademin och ut, men jag tror att just det här värdet av att ta sig an problem och utmaningar genom att tänka både metod, alltså hur, men också aktör, vem. Så att man kan fokusera väldigt mycket på hur mycket det kan generera då när man har den här strukturen som är metoden, men att man också verkligen vänder sig potentiellt till dem som man kanske inte i vanliga fall får höra från och öppna upp på det sättet. Jag tror att vi har lärt oss och kommer fortsätta lära oss väldigt mycket av det här. Vad händer när vi får genuint nya perspektiv? För det händer någonting med oss alla, lite som Martin berörde tidigare, att liksom man är begränsad. Och hur kan vi då verkligen maximera det? Och det tror jag de här metoderna och sådär kan verkligen hjälpa oss med. Och även publiken här, tänker jag, som jobbar med andra saker.
Mm. Hur kan vi i publiken bidra? Hur kan vi hålla kontakt? Det finns mycket bra tips och bra presentationer här i chatten. Går det, Hanna, och tillgängliggöra den?
Jag tänkte precis att jag vill verkligen inte förlora det. Så det tror jag att vi tekniskt sett kan snappa upp. Jag ville bara snabbt innan jag går in på det här med kontakt, så ville jag bara säga att jag tror att det är en hel del av deltagarna i samverkansutmaningarna som är med här idag. Och jag vill bara säga jättetack, och att det har varit så inspirerande att få se det här engagemanget och ge av sin tid och ge av sin expertis och verkligen vilja att den här forskningen ska liksom tas framåt. Och det har varit så oerhört inspirerande att få vara del av. Så tusen tack för det. Och sen tänkte jag bara göra någonting superanalogt i dessa väldigt digitala tider. Att jag har helt enkelt, här är min mail. hanna.eklof@mau.se. Det kan vara nästan lite det lättaste sättet nu, bara att ni kan kontakta mig. Alltså det kan ju komma upp mycket så här efter att man tänker att jo, men jag skulle vilja vara med i något liknande framöver. Jag skulle, någonting poppar in i mitt huvud liksom, och jag vill kunna vidarebefordra det. Jag tänker att vi kanske gör någon typ av kontaktlista. Och att det här är som sagt ett pågående arbete. Så vi är jättespända på att få använda oss av det här tillfället. Att locka ännu mer liksom, människor in i det här. Och jag tänker också att vi finns ju alla som deltagare nu under summiten idag och imorgon, att man kan kontakta på det sättet också, vi som har varit med här. Mm.
Och jag tittar bara snabbt i chatten och ger feedback till alla medverkande. Det finns mycket, det blir mycket inspiration, jätteroligt. Kraften i att samla i en bredd av perspektiv kring en fråga och den positiva överraskning det engagemanget gav för forskarna var en värdefull insikt. Och Gabriella Olofsson säger att jag blev glad att den utmaningsbaserade metoden utvecklas, och jag vill gärna följa... Oj, nu slog jag ner min belysning i min iver att läsa här. Vad som händer härnäst, och jag vill fortsätta att följa. Och roligt med nytänkande forskningsmetod. Och från Tom Englén igen, så säger han att i Umeå har vi erfarenheter av att jobba med rörelserikedom och har också lagt med en länk. Stort tack för er som har varit så aktiva i chatten och tack för alla ni som har bidragit.